lösa och binda och himmelrikets nycklar. Och överskriften. Och då börjar vi med att läsa från Matteus 16 och vers 18. Jesus säger: Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och för att få klarhet i de här verserna så kan det behövas gå till grundtexten. När Jesus säger du är Petrus, då är ordet på grekiska Petros klippa. Men det betyder en liten sten som är tagen ur en klippa. Det var Petrus det. Och på denna klippa, där är ordet Petra som betyder en massiv stor klippa. Och det var på den stora klippan, Petra, som Jesus skulle bygga sin församling. Det här har ju tolkats på väldigt märkliga sätt. Men det kommer snart att bli väldigt tydligt och klart vilken klippa som församlingen är byggd på. Och jag kan säga att det är ingen människa, det är inte Petrus och ingen annan. Det är den stora fasta klippan som också hela gamla testamentet talar om. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det borde kanske hellre översättas allt vad du skall binda. Allt vad du skall binda kommer att vara bundet. Allt vad du skall lösa kommer att vara löst i himlen och så vidare. Men vi går först till ordet Petra, klippan som församlingen är byggd på. Och vi går till 1 Korinthierbrevet 10 vers 4. Där Paulus påminner folket om ökenvandringen. Och han säger, och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa. Det är ordet Petra igen, som församlingen är byggd på alltså. Som följde den, och den klippan Petra var Kristus. Där är det väldigt tydligt och klart vem klippan är. Petra, som församlingen är byggd på. Det är alltså Kristus. Och går vi då till 1 Korinthierbrevet 3 och 11 så kan vi läsa att till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Det är den fasta grunden, ingen annan grund. Så bygger man en kyrka på Petrus eller på något annat så kommer den inte att bestå. Därför att ingen annan grund kan bestå. Det är bara den församling som är byggd på Jesus som grund, som klippa, som kommer att bestå. Det här med binda och lösa, det har ju använts, och det är kanske inte så lätt att alltid förstå vad det egentligen innebär. Och det är det jag vill ta upp nu. För det här har lett till att i en del sammanhang, och många kristna tror att man kan binda och lösa och be och binda här och där i andevärlden hur som helst. Och man tror att man kan binda ande först där och så vidare. Vilket ju inte är bibliskt. Vi får lite inblick i andevärlden i Daniels bok. Därför att Daniel fick veta av ängeln vad som pågick i andevärlden. Och Bibeln, när vi läser Bibeln så vet vi att det är en kamp i andens värld. Men det står ingenstans att vi har någon makt eller någon auktoritet eller rätt att på något sätt gå emot andeförstar. Om en andeförste, så att säga, om det finns en andeförste över ett område, så är det därför att Gud har tillåtit det. Och det, den striden är inte vår. Utan striden för oss, det är att vara med i kampen för att vinna människor och föra människor till Jesus. Och det finns varningar, väldigt allvarliga och tydliga varningar. Dels som avslöjar vad som händer och varför man för in de här irrlärarna att binda andeförstar. Och det går att läsa i Judas brev och i andra Petrus kapitel 2. Tydliga varningar där, att det är inte någonting som vi ska hålla på med. Men för att gå till det ursprungliga, vad det här innebar att binda och lösa för rabbinerna på den här tiden, när Jesus sa de här orden, så handlade det om att Det var rabbinernas uppgift var det ju här, och de som skulle utlägga skrifterna och förklara Guds ord. Och det handlar om att tala om vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Det är den ursprungliga betydelsen av att binda och lösa. Tala om vad som är lagligt och vad som är olagligt, alltså utifrån Guds lag. Vad man fick göra, vad man inte fick göra. Det handlar också om förlåtelse och dom. Så det har inte med att göra att vi har makt och godtyckligt gå ut och binda och lösa, eller som vi tycker att det borde vara. Det skulle leda till att vi tror att vi kan styra Gud. Och så kan det ju definitivt inte förhålla sig. Grammatiskt så betyder de här orden att vi kan bara lösa och bekräfta det som redan är löst i himlen. När vi läser det här i den svenska översättningen så är det lätt att förstå det här på motsatt håll. Att det vi tycker ska vara löst och det vi löser här, det kommer Gud acceptera och lösa himlen. Men det är alltså den motsatta riktningen. Vi får vara med och lösa här på jorden och binda det som redan är bundet eller löst i himlen. Och vad är det då att lösa? Ja, det är ju att predika Guds ord, att sprida Guds ord och evangelium. Och det är också att gå Guds ärenden, att gå i förutberedda gärningar som det ju talas om. Och vi ska se på Johannes 20 från vers 21. Jesus sa till dem: frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa: tag emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Men den här första meningen, ibland när vi läser och då får man en sån här aha-upplevelse. Och så fastnar man för kanske någonting som man inte har tänkt på det sättet innan. Så var det för mig för ett tag sedan jag läste det här. När Jesus säger alltså: som fadern har sänt mig, sände jag er. På samma sätt. Och hur var då Jesus sänd av fadern? Ja, vi kan läsa om det i Johannes 5 från vers 19 till exempel. Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Här har vi alltså en tydlig förklaring på hur och i vilken ordning det här sker. På samma sätt som Jesus var sänd av fadern. Och han gjorde inget som, förutom det som fadern sa till honom och ledde honom att göra. Och på det sättet sänder Jesus ut oss. Alltså att vi får göra det han leder oss till att göra. Det kan innebära en bekräftelse för en uppgift. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 13 och från vers 2. När församlingen där var i bön. Det står att de tjänade Herren och fastade. Och så sa den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Sedan de hade blivit utsända av den helige ande for de ner till Seleukia och därifrån seglade de till Cypern. Här fick alltså församlingen, lärjungarna, vara med att så att säga lösa ut, skulle man kunna uttrycka det, Barnabas och Saulus till den kallelse, till den tjänst, till den uppgift som Gud redan hade bestämt. Vi läste ju här om himmelrikets nycklar, och nycklarna, det är ju någonting som vi låser eller låser upp med, och det är ju det som är detsamma som att binda eller lösa. Och församlingen är ju också, eller Guds rike, som en bilden av en byggnad. Och på den här tiden, för judarna att få en nyckel på det här sättet, det handlar ju om att få ett förvaltarskap En tjänare till exempel i en familj, och särskilt om det var en rik familj, så fick han en nyckel till hemmet. En guldnyckel om det var en riktigt fin familj eller kunglig familj. Så det handlar om auktoritet som man har fått. Och nyckeln handlar också om herradöme. Men det återkommer jag till. Det handlar ju också om barnaskap. Det handlar inte om ägande, eftersom vi är tjänare och tjänarinnor i Guds hus. Det är inte ägande det handlar om, utan förvaltarskap. Men också barnaskap. Det ska vi inte glömma. För vi är ju inte bara hela tiden för att tjäna. Det ingår och det är naturlig följd, men först och främst är vi Guds barn. Tillhör honom. Precis som det först och främst handlar om att lära känna Herren. Lära känna Jesus. Och utifrån det så blir det en naturlig konsekvens att vi också vill följa honom i det han kallar oss till. Och tjäna Herren. Fariseerna sa Jesus så här till vid ett tillfälle. Lukas 11 och 52. Ve er, ni laglärda. Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och de som är på väg in har ni hindrat. Här var Jesus väldigt skarp mot fariseerna, för det var ju faktiskt så att de var vid den tiden bland de här ledarna som skulle förkunna Guds ord och förklara Guds ord. Men när han kom, Jesus själv, Guds son, så handlade de mot bättre vetande. För det, vi kan läsa om Nikodemus, ni vet, i Johannes 3, som kom till Jesus om natten. Han var en av de här religiösa ledarna. Och han sa till Jesus, vi vet att du kommer från Gud. Alltså han avslöjade att man visste, man förstod vem Jesus var. Men man ville inte stiga ned från den maktposition som de hade själva byggt upp. Man ville inte. Och därför istället så förkastade man Jesus som Messias. Men inte bara det. Man hindrade människorna att följa Jesus. Man hotade dem med utestängning ur synagogan. Som egentligen då innebar hela det sociala livet, den sociala tryggheten man hade på den tiden. Det hotar man människor med om de följde Jesus. Det finns så många exempel om det i Nya testamentet. Kunskapens nyckel. Och det är insikt i Guds rådslut och om hans vägar som det handlar om. Evangeliet. Glädjebudbärare. Att vittna om Jesus. Det är vad nyckeln här handlar om. En rätt kunskap om Guds rike. Och profetiskt kan ju också de där nycklarna vara ord till befrielse rakt in i en människas liv i en speciell situation. Det är himmelska nycklar det handlar om. Men vi ska läsa om vem som har själva nyckeln till Davids hus eller till Guds rike. Och kanske kan man ta den där bilden, jag hörde en gång för många år sedan, är bilden av en nyckelknippa. Men det finns en huvudnyckel. Och det är den som ägaren har. Och tjänarna och tjänarinnorna och vilka det nu är i familjen, de får av de andra nycklarna. Om vi får säga de mindre nycklarna, om man får säga så. Men det finns en huvudnyckel som går till alla lås. Vem har den nyckeln? Jo, det ska vi läsa om i Jesaja 22. Och vers 22. Profetian som Jesaja fick säga om den kommande Messias. Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. När han öppnar skall ingen kunna stänga. Och när han stänger skall ingen kunna öppna. Det är Messias. Och i engelska bibeln står det så här. Davids hus nyckel ska jag lägga på hans skuldror. Så står det i engelska bibeln, för så står det, eller kan det översättas från grundtexten. Davids hus nyckel, alltså nyckeln till Guds rike, ska jag lägga på hans skuldror. Och det får mig att tänka på Jesaja 9, vers 6, där det står: på hans skuldror vilar herradömet. Det är underbart, det är inte på våra skuldror, det är på hans skuldror det vilar. Och då förstår vi också att Davids hus nyckel, det handlar om vem som har herradömet och herraväldet. I Jobs bok, kapitel 12 och vers 7, så står det: se, vad han river ner, det byggs ej upp. För den han spärrar inne kan ingen upplåta. Det alltså inte beror på oss och vad vi tycker ska bindas eller lösas här. Utan här beror det helt och hållet på Guds vilja. Och honom som är Messias och som har herradömet och all makt i sin hand. Vi fortsätter att läsa i Uppenbarelseboken 3 och vers 7. Skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Det var en kraftlös och svag församling, men den var trogen Jesus. Och därför, sa Jesus, så har han öppnat en dörr som ingen kan stänga. Så de här tankarna och lärarna som ibland florerar att vi har herradömet, eller att Adam hade herradömet och han förlorade, det ska återtas och så vidare. Det kan vi lämna därhän. För det är tydligt och klart i Bibeln att han som har herradömet och han som har Davids hus nyckel, Guds rikes nyckel, huvudnyckeln om du så vill, det är Jesus Kristus själv. Ett exempel, när Petrus då fick den där nyckeln för att öppna, det är ju i Apostlagärningarna 2 på pingstdagen. Han fick nyckeln att öppna trons dörr, förklara evangeliet för folket där i Jerusalem. Därför att den helige ande hade fallit över lärjungarna, de 120 män och kvinnor som var samlade där. Där fick han öppna trons dörr för många av judarna i Jerusalem. Och det står ju att 3000 omvände sig och kom till tro på Jesus och blev på nyttfödda den dagen. Han gick där i förutberedda gärningar. Och jag tror att det var just Petrus som fick den där uppgiften där, för Petrus var han som hade förnekat Jesus. Det var han som hade fallit djupast, kan man säga, bland lärjungarna. De hade en hög bekännelse, men Petrus var ju den som hade den största och självsäkraste attityden. Men han var den som föll djupast när han förnekade Jesus. Men han fick upprättelse när han där fick stå upp. Och fick då bildligt sett den här nyckeln, den himmelska nyckeln, och fick öppna trons dörr för folket i Jerusalem. Vid ett annat tillfälle fick Petrus låsa, stänga dörren. Och det går att läsa i Apostlagärningarna kapitel 8. Och det var den här mannen som kallas trollkar, som använde sig av okulta och mörkrets krafter för att göra mirakel. Simon, trollkaren. Han var så imponerad av Guds verk, av de mirakel och under som lärjungarna gjorde i Jesu namn och i den helige andes kraft. Så han ville köpa gåvan för pengar, för att också han skulle kunna utföra de här miraklen. Han var ju väldigt inne i det här att få göra under och få göra mirakler. Då tillrättavisar Petrus honom väldigt skarpt. Verkligen stängde dörren och varnade honom mycket allvarligt. Att han var på alldeles fel väg. Petrus fick där låsa dörren till Guds rike. Men vad vi förstår, så förstod Simon allvaret i detta och omvände sig. Och fick också han en öppen dörr. Ett annat exempel är Apostlagärningarna 3. Från vers 1 läser vi där: Petrus och Johannes var på väg upp till templet Vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen, då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå." Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Här fick lärjungarna än en gång öppna dörren, låsa upp med himmelrikets nyckel, så att den här mannen, han blev både frälst och han blev helad. Det hände vid Sköna porten, horaios, skön på grekiska. Kan också översättas vacker eller underbar, ljuvlig, förlöst. Den som tillhör den rätta eller bestämda tiden. Och Sköna porten, det tror man ju var den här porten som kallas Golden Gate. Den som är stängd fortfarande. För man väntar fortfarande på att Messias ska komma och gå igenom den porten. Bland judarna. Vi vet att Jesus, redan Messias, har kommit, men han ska återkomma. Den porten finns mitt emot Oljeberget i Jerusalem. Och den är väldigt vacker, och det är därför den kallas Sköna porten, den vackra, ljuvliga porten. Det här ordet horaios kommer från ordet hora på grekiska, som betyder rätt tid eller bestämd tid eller stund. Och ordet finns också om de som predikar evangeliet. I Romarbrevet 10 och vers 15, som ju är ett citat från Jesaja 52. Det står skrivet: "Hur ljuvliga," eller horaios är ordet där, "är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet." Om man leker lite med orden här, så kan man säga: en underbar sak blir förlöst vid den rätta tiden. En underbar sak blir förlöst vid den rätta tiden. Och det var här när Petrus hade fått den där himmelska nyckeln för att öppna, för att låsa upp här på jorden och lösa den här mannen. Det var redan löst i himlen. För Gud hade bestämt: idag ska undret ske. Det finns ett annat ord som beskriver den rätta tiden. Och det handlar också om att be i förtröstan, be utan att tvivla. Och det står om i psalm 130 och från vers 5: "Jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktaren efter morgonen. Ja, mer än väktaren efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd, full lösepenning finns hos honom." Och ordet hoppas här, det är jachal på hebreiska. Och det betyder att vänta tålmodigt. Att förvänta sig, att invänta rätt tid. Det kan också översättas att vara rotad i Gud, fast i honom. Att hålla ut. Att kunna tacka för att Gud öppnar dörren i rätt tid. Han som har huvudnyckel. Han som delar med oss att vi får den lilla nyckeln för att gå hans ärenden, som hans budbärare, som hans vittnen. Hela församlingen har fått uppdraget. På den här tiden hade ju de skriftlärda fariseerna, var de som hade ansvar för Guds ord och undervisningen i Israel. Men det är en ny tid i nya förbundet. I gamla förbundet var det ju prästerna och leviterna. Men i nya förbundet så börjar Jesus med att tala ut det här till Petrus. Men han sa också till hela församlingen, varenda troende, gäller detta att få lösa och binda. Och vi läser från Matteus 18 och från vers 18. Amen säger jag er, allt vad ni binder eller allt vad ni skall binda, som det då kan översättas. Allt vad ni kommer att binda eller vad ni blir befallda att binda, kan man ju säga då, på jorden, ska vara bundet i himlen eller är bundet i himlen. Och allt vad ni kommer att lösa på jorden, det är löst i himlen. Men hur vet vi då vad som är löst eller bundet? Förutom det som står så tydligt i Guds ord, att vi ska sprida evangeliet, att vi ska vittna om Jesus. Ja, fortsättningen här i nästa vers, vers 19. Där kan vi se att det sker framförallt i bönen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty det är två eller tre samlade eller ledda tillsammans, betyder ordet, i mitt namn, där är jag mitt ibland. Ty det är två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. Jesus är i centrum, med andra ord. Och nu tänker den köttsliga människan eller den själiska människan, oj, jag kan be om vad jag vill. Jag kan be om att bli rik och känd. Jag kan be om en ny sportbil. Eller jag kan be om att få starta den största kyrkan och göra den största succén. Därför att den köttsliga människan ber utifrån sina egna begär och själviska önskningar. Den andliga människan däremot är fri att be efter Guds vilja. Och nu är det inte så att vi inte har rätt att be om behov. Vi har behov och vi har lekamliga behov som vi uppmanas att be om, som vi får be om. Men det är ju en annan sak. Vad är då bön i Jesu namn? Eller bön in i Jesu namn? Därför att ordet beskriver i, alltså en rörelse in mot centrum, där man närmar sig Gud. Det står ju närma er Gud, nalkas Gud, så ska han närma sig er. Vi närmar oss Gud. Bön i Jesu namn, jag vill ge en definition på det. Att samlas eller ledas in under Guds vilja och Jesu ledarskap. Hans mål och enligt Guds väsen och syfte. Det är att be i Jesu namn. Det är att be in under hans vilja. Det var ordet i någons namn betyder. I enlighet med den han är. I enlighet med hans vilja. Vi skulle vara överens också, står det. Om två av er här på jorden kommer överens om att be. Och där finns ju kanske lite, ganska många lite roliga exempel när man har hört det där citeras. Och vi hörde det för ett tag sedan, en äldre liten dam som vi hälsade på. Och så hade hon ett bönämne och så sa hon, det står så att det är två eller tre av er kommer överens om att be om. Så ska det ske, var det bara må. Ja, och det var ju inte riktigt kanske direkt det där att kolla upp vad det innebar det där. Men det var en barnslig och enkel tro och jag tror att Gud hörde den bönen, för det var inget som var emot Guds vilja. Men vilka är det som är överens? För vi förstår ju utifrån det här vad det betyder att be i Jesu namn. Att det inte bara handlar om att här är vi två nu som har kommit överens om en sak och då har vi rätt att få det. Så riktigt är det ju inte. Nej, med vem är vi överens? Ja, vi läste ju exempel här i apostlärningarna. Det är med den helige ande vi är överens. Det är då som vi får löfte om bönesvar. Och det finns ett exempel i apostlärningarna 15 och vers 28. Där man då hade varit i bön. Man hade sökt Guds vilja. Och så kunde man säga efteråt, den helige ande och vi har nämligen beslutat. Med andra ord, vi och den helige ande är överens. Och vi förstår och vet vem som var ledaren i den överenskommelsen. Det var den helige ande. Och det här handlar då om hedningarna och förhållandet till lagen. Att man inte skulle lägga någon börda förutom följa de nödvändiga föreskrifter. Och så räknar man upp några föreskrifter som hedna kristna skulle hålla sig undan. Bland annat var det att äta avguda offers kött på den här tiden. Det var inte tillåtet. Det var alltså bundet. Det som inte var tillåtet, det var bundet. Men det andra, det var redan löst i himlen och därför var det löst på jorden. Nycklarna, det är alltså den helige andes kraft i våra liv som ger sig uttryck i olika gåvor som Gud har utrustat oss med. När vi beder, då är det ju viktigt hur vi kommer inför Gud. Och det är många år sedan när jag läste och studerade det här med bön och de grekiska orden för bön som jag upptäckte att det finns i alla fall 4 olika vanliga ord för bön i grundtexten. Och det ordet som står för när vi ber, eller ja, när vi ber, då finns det flera olika ord, men det vanligaste är aitio. När Jesus ber är det ett annat ord, erotau. Och det ordet står aldrig om någon annan än Jesus. Aitio, det har innebörden att en fattig tiggare kommer inför en god herre och förväntar sig att få hjälp. Eller förväntar sig att få det han ber om. Det är alltså bön i ödmjukhet. Bönfallande. Det är en underordnad ställning inför en överordnad. Inför den man ber till. Det ordet erotao som han nämnde som står om Jesus. Där har innebörden att den som ber till den andra, de är på samma nivå. När Jesus bad till fadern var han som sonen på samma nivå som fadern. Den skillnad är alltså när Jesus ber och när vi ber. Och det står i Johannes 15 och vers 7. Det Jesus säger, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be, aitio, om vad ni vill och ni ska få det. Vad händer då om vi förblir i Jesus och hans ord får förbli oss? Ja, det händer ju någonting då. För det är ju så att Gud verkar i oss. Det står ju så, Paulus skriver, att Gud verkar i både vilja och gärning så att hans goda vilja får ske. Så när vi förblir Jesus och hans ord får förbli i oss och vi lever av hans ord, då händer en förändring i oss. Vår vilja formas enligt Guds vilja. På det sättet får vi komma inför Gud där anden verkar så att vi ber enligt Guds vilja och då vet vi att bönesvaret kommer. Det kanske inte kommer på en gång, men vi vet att det kommer. Och det finns en vers i psalm 123 och vers 1, vers 1 och 2 som faktiskt beskriver det här ordet aitio för den bönen som vi ber till fadern i Jesu namn. Det står så här. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Lyssna nu. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess att han ger oss nåd. Det kan man säga att hela den här versen beskriver när vi kommer i bön inför Herren. Så står det också i Hebreerbrevet 10:36, ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en liten tid så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro, står det. Vad är det för sorts tro? Vad är det för sorts tro? Jag vill läsa om den sorts tron från Lukas kapitel 18. Och det är Jesus som berättar om en liknelse. änkan och domaren. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa: "Ge mig rätt inför min motpart." Till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sitt ständiga besök." Och Herren sa: "Hör vad denne orättfärdige domare säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen när han kommer finna tro på jorden?" Eller som det står i folkbibeln: "Ska väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden?" Vilken tro? Jo, den bedjande tron, den uthålliga tron, den kämpande tron, i bön, förtröstansfulla. Trots att det kanske ser helt omöjligt ut mänskligt. Men den tron som ändå fortsätter, fortsätter, fortsätter i förtröstan till Gud och hans möjligheter. Därför att Gud är mäktig. Det är den tron som vi får i bönekammaren. Det är den tron som växer i ensamheten med Jesus där hemma i bönevrån. Och kanske ni också har jobbat med den här texten som beskriver den där hemske domaren. Som hade en attityd av väldigt nedlåtande, tycker man, mot änkan. Och så tycker man att, varför tog Jesus den där jämförelsen eller liknelsen? Men jag tycker att Sven Eichmann gav nyckeln, förklaringen på den här liknelsen när han sa så här: domaren beskriver absolut inte hur Gud är, men det beskriver hur änkan upplevde att Gud var. För så kan vi uppleva och tro att Gud är, när vi ber och ber och det inget händer. Men det är inte så Gud är. Han vill svara. Han kommer att svara när vi ber efter hans vilja. Men han uppmanar oss alltså att på det här sättet, med en sådan tro, i förtröstan på honom, utan att ge upp, att inte tröttna eller ge upp i kampen, utan fortsätta att be tills vi får bönesvaret. Och det står i Uppenbarelseboken 14:12: "I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus." Eller Jesus tron, den han har lagt ner i våra hjärtan. Den tron som sätter sitt hopp till Jesus, till Gud. Rättighet då? Vad är det för rätt? Om allt är nåd. Jag tyckte det blev så tydligt för ett tag sedan när jag var i bön. Jag tänkte på de här orden. Vad är det för rätt? Vad har vi för rätt? Om allt är nåd, då har vi ingen rätt. Då kan vi inte kräva någonting. Men det vi har rätt till, det är de löften som vi har fått av Gud. Därför att då har han gett oss rätten att be om det som är löst i himlen och som han vill att vi ska be för att lösa på jorden. Det är vad vi har rätt att be om. Vi har rätt därför att han har gett oss rätten. Och det är ju också nåd i sig. Att han har gett oss löftena och gett oss rätten att be om det han lägger på våra hjärtan. Jag ska sluta där och uppmuntra oss att fortsätta be med den tron. Och att komma ihåg att vi har alla fått nycklar. Och ibland så vi är inte alltid medvetna om det, men ibland kanske vi märker att vi får säga ett ord som vi känner, det där, det gick rakt in i den här människans hjärta. I den här människans liv. Vi kanske får säga ett ord om Jesus, vittna om honom. Kanske får säga ett profetiskt ord. Eller vi får be och så känner vi, det hände något i bönen. Gud var där. Vi har alla, varenda en, fått denna himmelska nyckel som används på olika sätt i våra liv, i den heliga andes kraft och i hans ledning. Yes.